Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan, VIS. Jag heter Thomas Johansson och idag ska vi tala om digitalisering inom skolan och hur man som ledning kan underlätta för ett ökat införande av digitala hjälpmedel. Och med oss, med stor kunskap om det här området, finns Johanna Karlén som är kvalitetschef på Swedish EdTech Industries. Och det är en branschorganisation för svenska företag som arbetar med digitala lösningar och utbildningsteknologi för skolområdet. Välkommen Johanna!
Tackar, tackar.
Vad är då digitalisering i skolan skulle du säga nu med fokus på vuxenutbildning?
Ja, men det är ju ett stort begrepp som gärna blir polariserat. Men jag tänker att man ska se digitalisering i skolan och för vuxenutbildning att det primärt handlar ju om att se nyttan. I slutändan så är det ju nyttan för eleverna och studenterna med digitaliseringens möjligheter. Det handlar också om nyttan för personalen såklart. Sen är det många olika delar. Det kan handla om att förenkla i processerna med hjälp av digitalisering. Det kan också handla om att fördjupa. Med hjälp av digitalisering så kan man fördjupa olika situationer, olika lärsituationer. Det kan handla om att man tar bort arbetsmoment. Det kan också handla om att komplettera. Så att det gäller liksom att se möjligheterna med digitalisering men också riskerna. Vi brukar ibland prata om att vi delar in det i olika segment. Det kan handla om administration där man ju såklart då kan digitalisera. Det handlar om kommunikation och sen handlar det ju mycket också om de undervisningsnära delarna där det finns väldigt många olika digitala verktyg, digitala lärresurser att använda. Man ska inte sätta det traditionella klassrummet mot det digitala utan det handlar om att ta in möjligheterna. Visst ska man göra kanske en förflyttning från traditionella klassrum till mer digital lärmiljö. Att faktiskt dra nytta av det som digitalisering kan ge i skolan idag. Det handlar om att bygga upp ett ekosystem, ett ändamålsenligt, effektivt, säkert ekosystem av digitala verktyg och tjänster som funkar i verksamheten.
Skolverket antog 2017 en digitaliseringsstrategi som ska vara klar 2022. Hur långt har man kommit där?
Jo, men man har väl kommit en bit på väg men inte så långt som man kanske hade hoppats. Men vi fick ju en digitaliseringsstrategi för ett par år sedan. De är indelade i tre fokusområden. Man pratar om digital kompetens, man pratar om likvärdig tillgång och man pratar om forskning som tre stora mål att jobba för. Och kopplat till digitaliseringsstrategin då så har bland annat SKR, Sveriges kommuner och regioner, tagit fram någonting som heter Skoldigiplan. Där man då har gjort en form av handlingsplan kopplat till strategin. När man har lyft ut 18 initiativ där man ser att här finns det behov att jobba nationellt med de här frågorna. Skolverket har ju tagit fram väldigt mycket stödmaterial. De har ju ett utökat uppdrag nu också att stötta när det kommer till digitalisering. De har sedan tidigare en lärportal där det finns bland annat för skolledare moduler, utbildningsmoduler, leda med digitalisering och även för lärare. Och det här byggs ju på allt eftersom. Det pågår, det puttrar kan man väl säga.
Det är ju en grannlaga uppgift för skolledarna. Hur ska det här gå till? Vad ska man tänka på?
Man ska ha respekt för att det inte är helt enkelt. Samtidigt så jobbar ju vi som branschorganisation för att det ska bli enklare. För det handlar om, det finns inte en digital tjänst som löser allt. Utan man behöver bygga sitt digitala ekosystem, sitt digitala pussel av olika tjänster. En del i hårdvara, en del i administration, en del i kommunikation och sen en del i mer undervisningsnära tjänster. Det kan ju handla om allt från små enstaka appar som man använder i ett visst specifikt undervisningsmoment till stora, större administrativa tjänster för där man administrerar alltså elev-skoladministrativa system. Och de här behöver passa ihop. Så det viktiga här som skolledare är ju att man dels ska tänka på att man behöver inte kunna allting själv. Man ska samarbeta. Men man ska vara väldigt noga med att se verksamhetens behov. Vad är det vi behöver jobba med? Vad finns det för behov? Vad har vi för processer? Hur vill vi att vår IT-miljö, alltså vårt digitala ekosystem, ska se ut idag? Men kanske också sikta lite framåt. Hur vill vi att det ska fungera imorgon?
Och vem eller vilka ska skolledarna ta hjälp av i den här dialogen?
Här beror det ju såklart på hur stor organisation man är. Men det är jätteviktigt att verksamheten är med, att lärarna är med. Det ska ju finnas de som jobbar med dataskyddsförordningen på ett eller annat sätt. Personuppgiftsansvariga och så vidare. Dataskyddsombud kan se väldigt olika ut igen beroende på hur stor organisationen är. Så är det då en mindre organisation, ja, då behöver man kanske vända sig till sina leverantörer eller konsulter för hjälp. Är det en större organisation så finns det kanske in-house, så att säga. Det behöver finnas en systematik. Det finns ofta regler och rutiner och riktlinjer att förhålla sig till. Och det behöver man ju ha koll på som skolledare, vad man själv får lov att göra och inte.
Så för att välja och värdera så beror det på vilken typ av organisation man tillhör helt enkelt. Har man en kraftigare organisation bakom sig så kanske det finns en support- och IT-avdelning och så vidare. Och en liten organisation så kanske det är lärarna i princip som själva håller i de här bitarna. Och då blir leverantörerna mycket viktigare då, va?
Precis så. Och man kan ju egentligen se det i en stor organisation så är ju IT-avdelningen blir som en form av leverantör till verksamheten. Så att, ja. Och det gäller ju att man då som verksamhet och som skolledare är en bra kravställare som kan vara tydlig med att det här är våra behov, det här är det vi vill ha. Så hur kan vi bygga upp vår IT-miljö då och vårt digitala ekosystem?
Så låt oss säga att jag som skolledare nu då har formulerat ett behov. Jag har hittat de tjänster, verktyg som jag kanske behöver för tillfället, åtminstone med hjälp av sakexpertis då. Då kommer det ju såklart uppstå ett stort behov av teknisk och pedagogisk support för både lärare och elever. Vilka krav tycker du man ska ställa på sina medarbetare främst?
Det beror ju på vad man har för nuläge. Men det står ju uttalat i den här nationella digitaliseringsstrategin att lärarna och skolledarna ska ha digital kompetens. Så att man behöver ju ställa krav på sina medarbetare att det ska finnas ett visst mått av digital kompetens. Och om man då inte har det så ska man ju skapa förutsättningarna för att man kan göra en kompetensresa. Sen är det otroligt viktigt att lärarna känner sig trygga, att de vet var hjälp finns. Om det strular, om tekniken strular, så vet man var man kan vända sig.
Och generellt så är det väl så att ju mer otrygg man känner sig, desto mindre förändringsbenägen blir man också. Märker du av det i det här som du jobbar med dagligen, just vad gäller lärares förändringsbenägenhet?
Skolledarens roll här, tänker jag, är jätteviktig också i att förmedla till lärarna att det är okej att våga testa, våga göra fel, vi lär oss. Och att man själv också lever som man lär, att man som skolledare dels använder digitala verktyg själv men också vågar visa att jag kan inte hjälpa mig eller oj nu blev det tokigt. För det är föränderligt, det händer så jättemycket kopplat till digitalisering. Om vi går bakåt några år och jämför med idag, så det kommer nya verktyg varenda dag så man kan inte ha stenkoll. Och det tror jag är viktigt att förmedla. Som skolledare så är det viktigt att börja i att ha en tydlig vision och strategi. Var står vi idag och vart ska vi? Och att man tar fram den här tillsammans med sina medarbetare såklart. Att man i det skapar en trygghet att det här är vårt mål, hit vill vi. Och kopplat till det så tar man fram handlingsplaner helt enkelt.
Och konkret, vart finner man det stöd och den hjälp som man förmodligen kommer att behöva och behöver?
Jo, men det finns hjälp och stöd lite här och var faktiskt. Från vårt håll, från Swedish EdTech, så har vi bland annat tagit fram någonting som heter EdTech-kartan. Och det är en karta med områden och processer kopplat till skolan då. Huvudmannaprocesser, skoladministration, undervisning. Och så är de beskrivna och kopplat till det finns då olika leverantörer taggade. Så det är ju ett sätt att få koll på marknaden. För det behöver man ju ha. Man behöver ha koll på vad finns det för leverantörer, vad finns det för olika tjänster när man nu ska göra sina inköp. Sen har vi kopplat till EdTech-kartan också tagit fram ytterligare stöd just när det gäller att köpa EdTech. Alltså göra inköp eller upphandling. Vad ska man tänka på? Och då tillbaka till den här då med informationssäkerhet bland annat. Men också hur IT-tjänsterna ska kunna prata med varandra. Med tekniska standarder som man ska kravställa. Och det handlar om interoperabilitet. En massa teknik där vi då har tagit fram ett stöd. Och i det här stödet så lyfter vi också upp de olika avtalsdelarna. För avtal är ju också superviktiga. Beroende på vad man har för förutsättningar. Vad ska man ha för avtal med sina olika leverantörer. Så att det är klart och balanserat. Vad gör ni och vad gör vi? Vad betalar vi för? Vad får vi? Hur fungerar det? Så det finns ett stöd som heter att köpa EdTech. Sen har vi också mer riktat till lärarna kanske, men även då man har IT-pedagoger och liknande, så har vi ett stöd just om att välja och värdera digitala lärresurser, alltså de lite mer undervisningsnära tjänsterna. För det där är ju, det är under det här segmentet som vi har flest leverantörer och det kan vara en liten djungel. Så hur ska jag då utifrån syfte som lärare, vad har jag för syfte med undervisningen? Vad har jag för teoretiska perspektiv bakom? För det i sin tur påverkar ju vad jag ska välja. Är jag ute efter ett digitalt läromedel som går ut på mycket samarbete och kommunikation? Eller handlar det om att jag vill ha någonting där mina elever ska repetera saker? Alltså jag behöver ju utifrån syfte kunna välja och värdera digitala lärresurser. Så där finns det också ett stöd som jag tagit fram. Sen har ju Skolverket, de har ju sin lärportal som sagt både för skolledare men även för lärare. Och de bygger på den allt eftersom och det är som små utbildningsmoduler som man kan jobba med på egen hand eller organiserat. SKR, Sveriges kommuner och regioner, de har ju sedan flera år tillbaka någonting som heter LIKA-verktygen. Och då finns det LIKA för ledning. Och det är ett verktyg där man skattar, apropå det här att veta var vi står och vart vi ska. Man gör en skattning som skolledare inom fyra områden. Ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Och sen så får man baserat på det en handlingsplan med tips på hur man kan jobba vidare. Mm. Så det är ett väldigt, väldigt konkret verktyg som vem som helst kan använda. Det finns också ett lika verktyg för lärare.
Men även nu när du pratar om stöd och hjälp och så hör man ju att det blir ganska tekniskt trots allt. Du pratar om interoperabilitet och tekniska standarder. Är det så enkelt att även som skolledare så räcker det inte med att bara formulera ett behov och så får det här lösa sig, utan man måste kasta sig in lite grann i den här djungeln?
Ja, man behöver förstå vad informationssäkerhet är, tänker jag. Man behöver ha lite koll på dataskyddsförordning och man behöver ha lite koll på vad tekniska standarder är och kan göra. Och egentligen handlar ju det i princip om att de olika IT-tjänsterna ska kunna prata med varandra. Så att man inte på, som lärare eller som administratör eller vem som helst i organisationen, att man inte sitter och dubbelregistrerar, att man sitter och skriver, att det knappar in manuellt i flera olika system samma information. Det är egentligen enkelt beskrivet vad interoperabilitet kan handla om, att de olika IT-tjänsterna pratar med varandra. Och det här behöver man ha lite koll på som skolledare, ja.
Ska vi tala lite grann om digitala läromedel här då? Var hittar man dem och hur ska man tänka när man köper in digitala läromedel?
Här är det ju verkligen läraren som ska få avgöra utifrån vad man har för syfte med undervisningen och vad det är man vill åstadkomma. Så ska ju läraren själv känna sig trygg och ha kompetens att välja och värdera bland den här uppsjön av olika digitala läromedel och lärresurser som finns. Det är ju en viktig del, och att man som skolledare igen då förmedlar att de här läromedlen har vi, här får man lov att handla. Det är ju också lite olika om hur man har att förhålla sig till upphandling och inköp, vilka regler som finns. Det kan ju vara så att det redan är inköpt x antal läromedel som då lärarna får välja mellan. Eller så är det så att lärarna själva hittar någonting. Det här skulle jag vilja köpa in. En del handlar om IT-miljögrejerna, lite de lite hårdare frågorna, även om de är mjuka, med informationssäkerhet, så att det passar in i vårt digitala ekosystem. Den andra delen, som ju är den viktiga utifrån undervisning och elevernas lärande, handlar ju om att man kan välja de digitala läromedlen och lärresurserna som funkar i undervisningen. Här ska man ju dra nytta av. Leverantörerna har ju ofta testperioder, att man drar nytta av dem. Man får prova gratis ett par veckor för att kunna välja och värdera och avgöra, funkar det här i min undervisning för mina elever?
Om vi ska fördjupa oss lite grann i att välja och värdera digitala tjänster, vad ska man tänka på kring inköp generellt?
Det finns ju en uppsjö olika digitala tjänster och verktyg med olika prislappar såklart. Allt från gratistjänster till inte så gratis. De resurser man har för inköp på en skola är ju oftast ganska små, speciellt när det kommer till digitala lärresurser. Men här gäller det ju verkligen att välja och värdera, diskutera med varandra i kollegiet, tänker jag. Testa, prova er fram. Landa i vilka resurser, lärresurser då, vilket digitalt innehåll man vill ha så att säga i sina burkar och att använda i undervisningen. Och ett tips här är ju faktiskt att använda den resurs som vi har kopplat till EdTech-kartan, att välja digitala lärresurser. Ett annat tips här är ju också projektet Swedish EdTest. Det är ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av Nacka kommun. Och här tar man fram en testmetod just för att värdera och välja digitala läromedel och lärresurser. Där flera huvudmän och flera leverantörer är med i det här projektet. Och där man har lagt ut den första versionen av testmetod, alltså olika stödfrågor att använda. Så den kan jag absolut vara ett tips att kika på.
Du nämnde gratistjänster där också i början. Är det någonting som kan vara användbart?
Absolut. Det finns ju gott om gratistjänster som kan vara helt okej att använda. Men självklart så ska man ju veta att gratis alltid innebär vissa begränsningar. Och man behöver vara noga med att kolla varför det är gratis. Kostar det i form av att man delar sin data på något sätt? Alltså, kostar det i något annat led? Finns det reklam som man kanske inte vill att ens elever ska ha? Så att, ja, det finns gratistjänster, men man ska vara lite observant.
Och vad gäller licenser och licensmodeller, vad är värt att tänka på där?
Det är lite av en djungel. Och man får väl ha respekt för att olika företag har olika affärsmodeller och att det faktiskt beror lite på. Det kan ju vara stora huvudmän, organisationer, kommuner som har kommunlicenser där det lönar sig. Det kan ju vara så att man har enstaka skollicenser eller att man betalar per användare. Eller kanske till och med betalning utifrån användning. Det är nog inte så vanligt än. Men jag tänker ju också att som leverantör anpassar man sig efter sina kunder till viss del. Så att det gäller ju att förhandla och komma överens. Vad är det bästa för oss? Den tror jag kanske att vi kommer se en förändring framöver. Framförallt då gällande just digitala läromedel och lärresurser. Att det kanske blir lite mer abonnemangstänk, lite mer betala utifrån det man använder. Men det är svårt att säga om, så att vi får se.
Så det är viktigt att börja i sitt eget behov, med andra ord, så att man inte låser in sig på en licensmodell som kanske inte är den optimala för det vi faktiskt använder.
Precis så, precis.
Och så har vi det här med informationssäkerhet som sagt som genomsyrar egentligen allt, va, rörande digitala tjänster.
Precis så är det. Det genomsyrar allt. För att oavsett digital tjänst, från den stora till den lilla, så behöver man ha koll på informationen. Alltså vilken information hanterar vi i våra digitala tjänster. Och då handlar ju det om personuppgifter, då behöver man förhålla sig till GDPR, alltså dataskyddsförordningen. Och då behöver man dokumentera vad är det för slags personuppgifter. Vad har vi för anledning, vilket ändamål har man med att använda tjänsten? Får vi lov att göra det? Eller får vi lov att hantera personuppgifterna snarare? Det här ska liksom dokumenteras ordentligt. Men utifrån det, eller bortsett från det, så behöver man också fundera på informationen som så. Alltså inte bara personuppgifter utan informationen som man har i sina tjänster utifrån verksamhetens behov. Hur verksamhetskritisk är informationen? Hur viktigt är det att skydda den helt enkelt? Hur illa är det om informationen ändras? Om den läcker ut? Om den försvinner? Eller om den inte är tillgänglig? Och det här beror ju såklart på vad det är för information vi pratar om. Om det är ett nyhetsbrev eller om det är betygshantering. Så att beroende på viktighetsgraden, om man kan säga så, så behöver man rigga sin IT-tjänst utifrån det. Är det liksom känsligare information så kan det ju vara att man behöver ha en säkrare inloggning. Och det där är egentligen informationssäkerhet i korta drag. Och det är något som man som skolledare behöver känna till. Man behöver, även som lärare behöver man ha viss koll på det. Men här ska man definitivt ta hjälp av andra, inom eller utanför organisationen, beroende på hur stor den är och vilka resurser som finns. Så att man kan göra sina informationssäkerhetsklassningar, som det då heter. Där man går igenom vad är det för information vi kommer ha i de här tjänsterna. Och hur viktig är den att den är rätt och så vidare. Och det ska alltså i princip göras för varje IT-tjänst som införs. Men även här finns faktiskt stöd på EdTech-kartan. Under vårt stöd välja digitala lärresurser kan man liksom få lite stöd i, ja, man blir lite guidad i vad är det för tjänst, vad är det för en liten app jag har hittat, alltså hur omfattande är IT-tjänsten, hur viktigt blir det, eller hur ska jag ta det vidare, får jag lov att använda den här IT-tjänsten och hur ska jag säkra informationen i den.
Om vi lyfter blicken lite grann och pratar om digitalisering då inom skolan mer övergripande, så måste ju ändå syftet vara att, förutom att kanske skapa en bättre undervisning, också en mer effektiv undervisning, inte minst för lärarna. Tror du att det blir så i praktiken, eller finns det risk för att det blir ytterligare en grej, ett slags dubbelarbete som man måste förhålla sig till?
Jo, jag tror att den risken finns. Vi pratar ju mycket om att man ska underlätta arbetsbördan för lärarna. Att man ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Att verkligen använda den där den ger nytta. Och idag så tror jag nog tyvärr att en hel del upplever att delar av digitaliseringen bara innebär dubbelarbete. Man behöver skriva in samma information i flera olika system. Man ska dokumentera här och dokumentera där. Men jag är helt övertygad om och vet att det finns ju de som börjar få grepp om det här. Att vi kommer hitta vägar för att få till just det här digitala ekosystemet. Där varje system och tjänst används för det den verkligen är till för. Och att den då pratar så att säga med de andra tjänsterna. Det vill säga att informationen eller datan då överförs mellan de här tjänsterna. Så att man inte behöver dubbel eller till och med trippel dokumentera, och då kan vi ju tala om effektivisering. Men för att få till det här så gäller det ju verkligen att sätta sig ner och diskutera vilka digitala tjänster har vi nytta av. Och då utifrån alla de olika processer som finns i verksamheten och organisationen. Och sätta upp de riktlinjer som behövs för hur tjänsterna ska användas och då framförallt se till att de funkar tillsammans. Och det här är inte helt enkelt, men det är inte omöjligt. Och speciellt nu, för nu jobbas det intensivt nationellt med att få till de IT-standarder som behövs just för att det här informationsflödet mellan tjänsterna ska bli bättre och säkrare och enklare att få till.
Mm. Som jag tolkar det rätt här så dras vi fortfarande med vissa barnsjukdomar där systemen då inte kommunicerar så att det blir redundant information, sånt som inte ska behövas, överflödigt, man ska skriva in samma sak på olika ställen, plus då att sätta sig in i det här personligen och få det att flyta innan det börjar på allvar effektivisera mitt arbete och underlätta.
Precis. Och man kan ju sitta på olika sorts system, man kan sitta på en mer eller mindre gammal IT-miljö, om man får uttrycka det så då, så hittar man en modernare IT-tjänst och så pratar inte de med varandra. Så det gäller liksom att tänka till när man jobbar med sitt digitala ekosystem helt enkelt.
Mm. Men du låter ju väldigt hoppfull eller säker på att det här verkligen kommer att underlätta i framtiden.
Jajamän!
Bra! Du, vilka fallgropar finns det för skolledare generellt inom det här skulle du säga?
Fallgroparna kan nog vara att man antingen tillåter för mycket eller för lite. Att det antingen kan bli ett sammelsurium liksom av olika digitala tjänster. Lärarna får ta dem de känner för lite sådär, hårdrar jag liksom. Men då är det ju risk för att det både blir incidenter med alltså GDPR, personuppgifter som läcker. Det är risk för att det blir förvirring och det är risk för att det blir dubbelarbete för att man sitter på lite för många olika digitala tjänster som kanske används till ungefär samma sak. Och då blir det ju också onödiga kostnader. Eller så tillåter man då för lite att de tjänsterna man har, de räcker inte till. Och då leder de ju inte till att man verkligen ser och utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Man blir inte nöjd då heller. Sen tänker jag kanske också att en fallgrop kan vara att man som skolledare kör sitt eget race, om man kan säga så. Att man inte tar hjälp av de som kan IT, som kan IT-arkitektur, som kan informationssäkerhet. Eller då att man kanske inte lyssnar på sina lärare och vilka behov som faktiskt finns ute i verksamheten. Så att, ja, det här är en balansgång för skolledarrollen kan man säga.
Så om vi summerar skolledarens roll här, hur ser den ut ungefär?
Att man vågar och man kör på, men att man då är tydlig, att ha en vision och en strategi kopplat till digitalisering och skolutveckling är superviktigt. Att man tillsammans vet att här står vi och hit ska vi. Och det skapar trygghet. Det är viktigt med de här strategierna, men, och framförallt kopplat till det konkreta handlingsplaner så att man faktiskt kan följa upp sitt arbete, att nu har vi tagit de här stegen och det här gäller för oss som organisation och det här gäller för dig som enskild lärare. Så att man är tydlig med lärarnas kompetensresor här också, vad de behöver kunna och veta. Men att de också då vet, hit ska vi och här har vi våra riktlinjer, här finns våra rutiner. Digitalisering är en del av skolan och skolutvecklingen och att man ska dra nytta av de fördelar som finns med digitalisering. Man ska också vara medveten om riskerna. Och även om vi nu i den här podden har pratat mycket om det komplexa digitala ekosystemet så behöver det inte vara så krångligt. Och det är inte så farligt om det blir fel, utan vi behöver lära oss tillsammans. Det är viktigt för skolledaren att förmedla det här.
Avslutningsvis här Johanna, vilka framtida möjligheter ser du inom det här området? Kommer det gå så långt att vi till slut i viss utsträckning till och med har robotar som ersätter lärare?
För en tid sedan så var det ju väldigt mycket snack om just robotar. Robotar som stödlärare eller i andra sammanhang robotar som psykologer och så vidare. Och jag tänker nog att man får ha lite is i magen. Man får vänta ut de här olika hyperna lite grann. Men samtidigt så behöver man ju vara på bollen och testa. Nu kommer det något nytt. Hur kan vi använda det här i vår verksamhet? För här finns ju möjligheter. Både med AI och automatisering. Att alltså hitta delar i till exempel den administrativa processen som skulle kunna automatiseras. Alltså göras av en form av robot då och frigöra tid. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, ansökan om utbildningsplatser, säkert en del av ekonomihanteringen. Men också hur data kan hämtas automatiskt från olika tjänster för att slå samman och presenteras för dig som lärare. Där du enklare kan se resultat. Man brukar prata om någonting som heter learning analytics till exempel då. Sen finns det ju VR och AR, alltså olika sätt att verkligen kliva in i situationer, virtual reality, augmented reality. Och då kan man ju vara kvar hemma och så kan man liksom kliva in i situationer, historiska eller biologiska eller vad det nu kan vara man undervisar om, och verkligen se och uppleva utan att vara där. Och här finns ju stora möjligheter för lärandet. Jag tror inte att läraren kommer ersättas av robotar. Absolut inte faktiskt, för läraren kommer alltid behövas. Mötet mellan lärare och elev är otroligt viktigt. Och det är ju det mänskliga mötet. Men sen finns här väldiga möjligheter med digitalisering.
Mm. Och jag intervjuar en professor, en forskare inom just robotik och AI för ett tag sedan. Och hon sa att det liksom... Det som robotar ska göra generellt, det kanske framförallt i industrin, det är att göra vad de kallar för dirty, dull and dangerous arbetsuppgifter, så att människor kan ägna sig åt det mer kvalitativa. Och vad dirty, dull and dangerous innebär i skolmiljö, det kanske vi ska lämna till skolledarna och fundera över.
Precis, jag brukar säga så här, men vad är det för surdegar man har i sitt jobb som man skulle vilja bli av med? Där kanske man ska titta på, kan vi automatisera det?
Just det. Tack så mycket Johanna Kallén, som är alltså kvalitetschef på Swedish EdTech Industry, för att du ville vara med i programmet.
Tack själv, det var jätteroligt.
Och tack till dig som har lyssnat på den här podden från VIS, som är producerad av Vacano, som är ett bolag som producerar utbildningspoddar. På återhörande.